Hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Det är det andra för det här läsåret. Särskilt välkommen till alla som är här för första gången. Och innan ni går får ni gärna ett program så ni ser vad vi har tänkt att göra framöver. Vi samlas ju en gång i månaden. Förra gången så talade vi om vad menas med Gud, och idag ska vi tala om vad menas med anden och andlighet. Det talas ganska mycket i vår tid om anden och andlighet, och jag tänker uppehålla mig vid det som en inledning innan jag går in på vårt egentliga ärende. Vad säger då Bibeln om anden och andlighet? Som en bakgrund alltså något om hur många människor tänker idag när vi hör anden och andlighet. Man kan väl säga att på många håll har det här med anden och andlighet blivit intressant. Eller det är lite grann inne, om man får uttrycka sig så. Går man längre tillbaka så vet ni ju hur naturvetenskap och materialism kunde dominera så till den grad att allt som hade att göra med det osynliga, kanske det oförklarliga, det djupare, det inre, det fick ju inte plats. För det kunde man ju inte se och analysera och studera. Och så fanns det naturligtvis väldigt mycket som var humbug och konstigt och övertro och vidskepelse. Och man tänkte väldigt optimistiskt att nu när vi har kommit så långt i utvecklingen så kan vi skära bort allt som har med ande och Gud och osynligt att göra. Men idag är det lite annorlunda. Idag är många inne på det att materialismen stympar verkligheten, missar stora delar av den verklighet vi lever i, den verklighet som påverkar oss kanske, men som inte syns. Många tror idag att det finns mycket mer som är viktigt än det som forskningen kan se och ta på. Det finns andliga eller osynliga krafter eller osynliga faktorer runt omkring oss och kanske inne i oss, i vårt inre. Och så funderar man vad man ska göra med detta, hur man ska må bra, hur man ska utvecklas på detta sätt. Och ett modeord är väl kanske just att utvecklas, att bli transformerad, att må bättre, att utveckla sig, att förverkliga sig själv. Kan ju vara helt oskyldigt och riktigt att säga, men blir ofta liktydigt med att det finns någonting här inne igen som ska komma ut eller som ska utvecklas, och det gäller att tro på, ta vara på och utveckla det där inom oss. Det finns, man är ofta optimistisk, det finns oanade inre resurser som ligger liksom slumrande här inne. De ska utvecklas. Och det passar ju också bra in i det allmänna tänkandet om en utveckling från ett slumrande nästan ingenting till den enorma mångfald vi ser idag, om man tänker på evolutionism eller darwinism. Det ligger liksom ganska naturligt i tiden. Och det jag nu nämner, det kallas ibland för New Age. New Age-tänkande. Och det är inget enhetligt tänkande, utan det kan vara nästan vad som helst. Men det har ofta ingredienser i detta att vi har något gudomligt eller andligt eller en ande i oss som det gäller att utveckla och se till att den kan utvecklas. En del går så långt som man talar om att bli mer och mer gudomlig eller mer och mer gudomliggjord. Det här är ju då inga nya tankar som en del tror, utan är ju mycket gamla. Den här tanken finns i hinduismen, Och den här tanken mötte Alexander den store under sina resor, och den kom att förenas med hellenistiskt tänkande, och i den formen så brukar vi kalla det för gnosticism. Gnosticism. Så det är gammal hinduism eller gnosticism med en form av panteistisk tro som har blivit ganska populär. Blev så populär att jag hörde en präst som höll en morgonbön för inte så länge sedan som talade rent panteistiskt. Så man, ibland kan man säga att det är ingen riktig ordning längre. Det är liksom en sorts andligt smörgåsbord eller en riktig pyttipanna, och det är inget fel i det. Man känner sig inte kritiserad om någon av oss skulle säga, ja men det där är ju en riktig pyttipanna. Det är ju ingen riktig ordning. Så sen, ja men än sen då, det är så det ska vara. Och var och en har rätt att välja vad den vill. Det är slut med det där med auktoriteter, att vi ska följa en helig bok eller någon viss profet här. Utan man får känna sig för vad som utvecklar mig och mitt inre eller min ande på bästa sättet. Rörelsen här går nerifrån och upp. Och man förstår ju att vissa kristna som har lärt sig att rörelsen går uppifrån och ner, från Gud ner till mig, en sorts räddningsaktion ner till mig, de känner sig lite vilsna. Men enligt gnosticismen så går rörelsen nerifrån och upp. Och det som kommer uppifrån och ner, det är bara till för att puffa på och bygga upp och hjälpa till så att man kan gradvis klättra till högre och högre höjder. Det här tänkandet, det behöver ju inte i alla avseenden vara tokigt. Ni vet att man har en viss nytta av det i affärslivet eller inom idrotten. Om man går in på banan och tänker med en gång, jag kommer i alla fall att förlora, så det är ingen idé vi spelar, så förlorar jag säkert också. Men om jag har en liten optimistisk syn och vill mycket och annat sådant, så går det lite bättre. Ni vet hur amerikaner inte minst har satt det här i system. De tycker svenskar är lite konstiga när de säger, ja vi får väl se hur det går, jag vet inte, det ska gå så bra. Lite ödmjukare hållning kanske ibland. Medan amerikaner säger, jag är bäst i världen, jag ska vinna. Och de menar att man måste ha lite av den hållningen för att det ska bli någonting. Om ni ska få en anställning nu i näringslivet, så måste ni ha nästan lite av den där hållningen också, tror jag. Men det vi nu ska komma in på, det är alltså då inte näringsliv och liksom det här horisontella, utan det är då det andliga. Vad ska vi säga, att komma till den fulla harmonin eller det fulla paradiset eller till det eviga livet eller till den sanna lyckan. Vi kommer alltså in på den lodrätta definitionen. Nu ska vi ju nästa gång tala om människosynen. Vad är en människa? Men jag måste klampa in lite grann på det området, tror jag, som en inledning här ändå. Man talar ju om en människa att hon är kropp och själ. Ibland säger man kropp, själ och ande, eller hur? När vi säger då människan som en kropp, så visst kan den utvecklas. Kroppen, vi kan ju smörja på lite och vi kan gå på gym och vi kan se till att vi är bättre trim på olika sätt. Musklerna fungerar bättre, vi har bättre kroppskontroll. Vi kan träna, vi kan utveckla kroppen, visst. Och själen då? Ja, den kan vi också till en viss grad utveckla. Vi kan utveckla vårt tänkande, våra kunskaper, våra erfarenheter, vår känsla, våra attityder eller vårt temperament. Man kan till en viss grad försöka ändra lite på sin personlighet, även om det går ganska dåligt. Sådär. Visst, kropp och själ kan på olika sätt tränas, och det finns ett väldigt samspel där. För vad är kroppen utan själen? Ingenting. Och det känner vi också till från det bibliska materialet som jag snart ska komma till. Sedan är det så att då denna kropp och själ har en viss, vad ska vi säga, andlig inriktning, en viss förståelse av Gud och av den eviga sanningen, och därmed präglas själen av en viss ande. När vi nu kommer strax här till Bibeln, så talar man om man är präglad av världens ande eller av Guds ande. När man tänker på själen, dess attityder och inriktning, så förekommer ibland också i Bibeln ordet ande liktydigt med själ. Så man kan säga kropp och ande. Det är samma sak som kropp och själ. Men när man säger kropp, själ och ande, så menar man då människan eller själen, vad hon styrs av för ande, vad hon har för gemenskap, helt enkelt för förhållande till Gud, kan man säga. Nå, då mot denna bakgrund, den tog nästan 11 minuter, så går jag då till Bibeln. Vad säger Bibeln? För det är det vi ska försöka att lyfta fram, och sen när jag är färdig då samtalar vi om detta. Jag har redan nämnt då att Bibeln talar ju om människan som kropp och själ. Själen, det är inte ett materiellt väsen. Själen är något odödligt levande som inte upptar något utrymme alls. Det är därför forskarna ibland säger att det finns ingen själ. För om man tar en kropp och så snittar den så tunt man kan, så var det själen någonstans. Och ändå så vet vi att här framför mig sitter inte bara muskler och celler, utan det är olika personligheter, olika själar, olika karaktärer ändå här. Men själen som är i kroppen och ger kroppen liv, den upptar i sig inget utrymme. Kroppen gör, själen gör bruk av kroppen, och det förekommer ett samspel mellan kropp och själ. Detta psykosomatiska samspel, som man säger, är ju ett mysterium, är något djupt och hemlighetsfullt. Människans själ är också enligt Bibeln skild från livsprincipen som finns i annat levande, i djuren. Människans själ har en utrustning som är enastående. Det markeras i Bibeln med att Gud på ett särskilt sätt har inblåst i människan hennes livsande. Bibeln framställer inte så att människan är en del av djuren och en utvecklingsform av djuren. De separerar de sakerna väldigt noga. Men fastän Gud på ett särskilt sätt har utrustat människan, så är inte människans själ enligt Bibeln en del av Gud, så som det är i hinduismen till exempel. Där är ju människans atma en del av världssjälen, Brahman som det heter. Men så är det inte i Bibeln. Bibeln lär inte panteism som vi har i hinduismen bland annat. Människans själ är förnuftig, det vill säga människan kan inhämta kunskap och sortera, tänka, kan resonera och reflektera på ett sätt som inte har sin motsvarighet bland djuren. Detta resonemang påverkar människans känsla, vilja och rörelser. Människan är också moralisk, är en moralisk varelse. Det vill säga hon har en viss kunskap om Gud och vad som är fullkomlighet, vad som är rättfärdigt, vad som är rätt. Och om hon bryr sig om detta och inte ständigt trampar över det, så får hon ett dåligt samvete när hon handlar helt i strid med Gud och hans allmänna lag. Det blir inte så dåligt samvete om man trampar över jämt och ständigt. Då talar man om ett sovande samvete, som ni vet. Själen är också bärare av människans personlighet, av hennes jag. När den döda kroppen, den känner ingenting. Utan själ vet kroppen ingenting, känner ingenting och vill ingenting, som det står redan i Predikarens bok, 9:5. Anden, sa jag, är ibland liktydigt med själen, som man säger kropp och ande. Men oftast är det så att när man talar om anden så syftar man på förhållandet till Gud. Gemenskapen, förhållandet, samspelet med Gud. Om man talar om en ond ande eller en världslig ande, när man går på tvärs mot Gud, man saknar Guds helighet och rättfärdighet. Om man talar om Guds ande, när man är i samklang med Guds vilja och hans rättfärdighet. Hur är det då med människan och anden och det andliga? Jo, Bibeln skiljer mellan ett ursprungligt tillstånd och det tillstånd som råder nu. Bibeln talar om att det fanns ett ursprungligt tillstånd för människan när människan var andlig i gudomlig positiv mening. Hon hade andlig likhet med Gud. Hon älskade automatiskt det goda. Hon var god som Gud själv. Hon hade kärlek. Hon hade likhet med Gud i kärlek, godhet, helighet, rättfärdighet, kort och gott. Där var inte synd eller grus i maskineriet, i relationen mellan Gud och människan. Människan kände Gud. Ordet känna i Bibeln betyder någonting mer än ha kunskap om. Känna betyder ha intim gemenskap. Man hör ihop, man samverkar, man går inte emot varandra. Det är därför också ordet känna i Bibeln används om den sexuella gemenskapen. Adam kände sin hustru och blev havande. Det var inte att hon bara sa god dag och så blev hon havande. Utan hade intim gemenskap. Det fanns från början, detta kallas för Guds avbild. Att ha det på detta vis. Guds avbild. Men så berättar Bibeln att detta har blivit förstört. Det kallas, som ni vet, för syndafallet. Så att människan nu går egna vägar och kommit i konflikt med Gud. Hon är inte längre i sig själv, alltså av naturen, automatiskt helig och rättfärdig. Den andliga gemenskapen är bruten. Och det är ju bakgrunden, som ni vet, till hela den bibliska frälsningsplanen. Till det som talas om en frälsare eller en messias som ska återupprätta genom sig. I sin kropp blir vägen tillbaka, som säger sig vara vägen, sanningen och livet. Heligheten är alltså borta, rättfärdigheten är borta. Man har inte längre Guds ande, eller man tänker inte som Gud, utan man har tankar som är i strid med Guds tankar. Era tankar är inte mina tankar, säger Herren, kan det till exempel uttryckas. Och det får moraliska konsekvenser. Människan blir självupptagen, själviskheten blommar ut. Hon kan bli mycket grym, hon kan bli obarmhärtig, hon blir sniken och sätter egna intressen ofta först. Och hon blir blind i andligt avseende, står det. Och det här kan målas ut i Bibeln med väldigt kraftiga bilder. Talar man om att kunna se rätt, ha andlig klarsyn, så heter det att människan är blind, andligt blind. Om man tar bilden av att ha liv, att ha andligt liv, så heter det att hon är andligt död. Hon måste uppväckas till liv igen. Och om man tänker på färdriktningen, var är hon på väg, så går hon åt fel håll, så heter det att hon måste omvändas, gå åt rätt håll igen, åt andra hållet. Hur ska det här då kunna gå till, som Bibeln berättade? Är det så som jag sa i inledningen, att om man bara går inåt, in i sig själv, och försöker att utveckla något gudomligt eller andligt, någon gnista som är kvar här, så kan man så småningom bit för bit stiga uppåt och komma tillbaka in i den här ursprungliga goda gemenskapen, bli gudomlig eller återvinna det eviga livet, eller hur man uttrycker det. Så som Bibeln framställer sig det, så är svaret nej, det går inte. Människan är så djupt inne i en, ska vi ta några bilder, inne i en mörk skog, som någon här vid bordet har varit någon gång, jag säger inte vem, som man hittar inte, har gått vilse, och det är inte lätt att komma till rätta igen. Man är det mörkt, och man hittar inte ut. Ja, Bibeln skildrar det ännu värre, att där man är någonstans, där har man ramlat omkull som ett litet lamm som har brutit benen och fallit ner kanske 14, kanske 27 meter i en ravin och ligger där. Och det går då inte att ropa, hörru du där borta, du har din fria vilja, res dig nu och kom hit, annars är det kört. Utan någon måste komma dit och lyfta upp och bära det. Gud liknas då vid en god herde som letar upp det där stackars fåret och bär det på sina axlar. En annan vanlig bild är helt enkelt att människan måste födas om. Den första födelsen eller skapelsen, den vi har som människor, den är så fördärvad, våra andliga resurser är så dåliga, så det måste bli en ny skapelse. Så det talar många texter om, använder den bilden, människan måste födas på nytt, eller hon måste bli en ny skapelse. Ni minns kanske, det fanns en gammal farbror en gång som hette Nikodemus, som satt i högsta rådet bland judarna, stora rådet Sanhedrin. Och han var inte så negativ till Jesus och tänkte att det här ska vi nog passa oss för denne Jesus. Utan han var ganska nyfiken och undrade, det måste nog ligga någonting i vad han säger. Men det var ju känsligt att vara en lärjunge eller se ut som en lärjunge. Så han kommer smygande om natten för att få ett samtal med Jesus. Och Jesus pratar då ganska burdus, kan man tycka, och säger ganska nästan omgående, som det berättas i Johannes 3, om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte se Guds rike. Och Nikodemus tänker, som väldigt många gör, liksom rätt konkret och naturligt, vad då? Hur ska det gå till? Inte jag, kan jag krypa in, jag gamla gubbe, in i min mammas mage igen och så födas ett andra varv? Det kan väl inte gå. Och Jesus säger, och du ska vara lärare i Israel och förstår inte detta. Om en människa inte blir född uppifrån av vatten och anden, så kan hon inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet, det är kött. Det som är fött av anden, det är ande. Där har ni då detta schema. Det måste bli ett ingripande uppifrån och ner. Människan måste bli en ny skapelse. Människan måste födas om, födas på nytt. Eller med andra ord, hon måste uppväckas, eller hon måste upplysas, eller hon måste omvändas. De uttrycken är ju vanliga. Så sann andlighet har alltså inte människan. Hon har ingen sann andlighet som hon kan utveckla gradvis och använda sig av kanske kristaller och lite olika tekniker som kan finnas och sen få igång liksom de här energierna. Det är inte en sorts andlig energi här som kan bli större och större, så framställer inte Bibeln det. Utan det heter, det som är fött av köttet, det är kött. Och ni har ju hört ordet kötslig. Det känner ni igen, det ordet. Det förekommer i Bibeln. En kötslig människa och en andlig människa. Människans egen ande är alltså korrumperad och har inte den här sanna insikten och gemenskapen med Gud. Hon måste bli född av Guds gode ande. Född av anden. Det som är fött av anden, det är ande. Och anden är livgivaren, anden ger då evigt liv, andligt liv och evigt liv. Det heter till exempel Ordspråksboken i Gamla testamentet att anden i människan är Herrens lykta. Och Jesus talar om det här, om då anden eller Herrens lykta, eller ibland står det ögat, är förmörkat, då blir hela kroppen mörk. Det är inte så bra med en sån lykta, då går man vilse, då hittar man inte. Men Guds gode ande är då en bra och en rätt Herrens lycka. Messias, som det talar så om då, som är människans stora räddning. Messias verk hänger ju allt på. Det är därför som det i kristendomen heter just kristendom. Det kan ju heta messiasdom. Allt hänger på Kristus. Det är genom Kristus eller Messias, tack vare Kristus. Eller som ni hör ofta man säger, i Jesu Kristi namn. Eller för Jesu Kristi skull. Tag inte emot mig på grund av min utveckling och min förmåga, utan för Jesu Kristi skull. Han liksom hänvisar till Kristus. Han är min räddning eller min rättfärdighet eller mitt liv eller min väg. Om honom heter det nu att Herrens ande vilar på honom. I Jesaja 11:2 står det så. Och i Nya testamentet så heter det den som Gud har sänt. Det är förresten en omskrivning av Gamla testamentets uttryck Herrens ängel. Ängel betyder utsänd. Herrens ängel är alltså Herrens utsände. Och den som Gud har sänt, och här syftar då Jesus på sig själv, han talar Guds ord och Gud ger honom sin ande utan att mäta. Eller utan begränsningen. Han har alltså inte bara fått en del av det, utan han har den gudomliga insikten och anden i fullt mått. Han är ju enligt Bibeln ett med Gud själv. Ni gör upp rådslag och ni sluter förbund utan att min ande är med, kan det stå i Jesaja 31. Det är en typisk skildring av människan när hon liksom går sina egna vägar, sin egen inriktning, sin egen ande. När det talas om Guds verk så talas det om någonting som kommer från ovan, eller det står skall utgjutas. Jag skall utgjuta nådens och bönens ande så att det ser upp till mig och ser vem det har genomborrat. Så står det i Zakaria 12, vers 10. Det är ju en ganska märklig utsaga. Det är förresten i Zakaria som det också står. Han kommer ridande på en åsna, på en arbetsosninnas fål. Och andra sådana här messianska profetior. Eftersom nu Messias är räddningen, så är andens uppgift, Guds uppgift eller Guds andes uppgift, att få människan att se Messias. Att tro på Messias, att ta emot Messias, att komma till Messias. Att se att Messias har blivit genomborrad för människans synders skull. Och det är det som står här redan i Zakaria då. Jag skulle utgjuta nådens och bönens ande. Nådens ande är alltså en ande som man inte har förtjänat. Som man inte har arbetat ihop för att få. Utan nåden, det betyder ju den är gratis. Den är en oförtjänt gåva. Nådens och bönens ande så att det ser upp till mig och ser vem det har genomborrat. Anden gör alltså människan levande genom att hänvisa människan till Messias, till Kristus. Och anden jobbar då inte så här hokus pokus, vi får sitta här och fundera nu på, så får vi se om anden gör någonting. Utan i det bibliska materialet så kopplas anden ihop med Guds ord. Med ordet. Ordet är själva verktyget, budskapet, ordet, predikan om ni så vill. Om hon. Det är det som gör en död eller blind människa levande eller seende. Anden gör levande, står det i Johannes 6:63. Anden gör levande, det ord jag har talat till er är ande och liv. Och ni vet ju många beskrivningar då av ordet som har Guds ande och kraft i sig, som ett tveeggat svärd, eller det är kraftigt, det kan krossa berg, det kan alltså ge människor liv. Hur är det då med begreppen kött och ande? Den motsättningen finns ganska ofta i Bibeln. Kött och ande, det är ju ganska svåra uttryck om vi tänker kött och ande. Tänker vi på Hallandsåsen kanske, vi kan inte äta köttet som kommer därifrån. Eller vad är kött och ande? Men köttet är en term för människan i hennes brutna tillstånd med Gud. Ibland kallas det för den gamla människan. Eftersom människa på hebreiska heter Adam, så sa många förr i tiden den gamle Adam. Numera så säger man ofta den gamla människan. Och texterna ställer mot varann den gamla människan och den nya människan. Den nya människan är född på nytt. Den nya människan är, ska vi säga, den troende människan. Den gamla människan, den är som vi är när vi kommer hit till världen. Ett annat ord är köttet. Köttet och anden. Och då heter det: vandra inte efter köttet utan efter anden. Alltså vandra inte efter era egna lustar och tankegångar. Följ inte er egen okunnighet eller blindhet, eller hur vi vill uttrycka det. Utan följ Gud, följ Herren, följ andens vilja som finns i ordet. Köttets sinne, eller människans naturliga sinne när hon har brutit mot Gud, är att människan tycker att Gud är besvärlig. För Gud kräver nämligen att människan ska vara som hon var när Gud hade skapat henne. Hon ska vara fullkomlig. Var ni fullkomliga som jag, eder himmelske fader, är fullkomlig. Det känner ni igen. Eller sammanfattningen av lagen: du ska älska Herren din Gud 100%, inte bara 99%, utan av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det sammanfattar Guds enorma krav, enorma vilja. Människan som då har blivit förmörkad och går egna vägar som hon tycker är mycket bättre, blir sur på Gud. Och därför heter det att köttets sinne är död, andlig död, och är fiendskap emot Gud, medan andens sinne är liv och frid. Har ni läst det någon gång? Köttets sinne är fiendskap emot Gud. Och det är inte så undligt, människan känner sig störd av denne Gud med dessa höga krav, och vill ju att det ska väl duga, ungefär som vi inrättar oss. Paulus skriver till Korint. Min fru och jag har möjlighet att åka till Korint imorgon bitti, ska vi att få tala om. Och när Paulus skriver till Korint, första brevets andra kapitel, då säger han: vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. Här ser ni den här motsättningen. Han menar: ni som nu har blivit lärjungar, tänk på det, vad ni har fått, vilken utrustning och hjälp ni har fått. Det här måste Paulus gång på gång påminna om, för när man har blivit född på nytt eller kommit till tro, så är man fortfarande också den gamla människan. Så man är både kött och ande. Det finns har funnits i kyrkohistorien grupper som tänker: blir man troende blir man syndfri. Ni kanske har läst om sådana grupper. Jag undrar hur det var med de som åkte till Bishops Hill, om de inte var inne på sådana tankar. Och det har andra varit inne på. Men enligt Nya testamentet så finns det hos det frommaste helgon, den mest troende, också kvar den gamla naturen. Och det är en strid inne i människan mellan kött och ande, eller mellan den nya och den gamla människan. Det är ganska tufft. Det står så här: köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. Det är två strider mot varann. Så är det inte före den nya födelsen, eller före tron, eller före omvändelsen. Utan där så störs inte människan av anden för att hon bygger upp sin egen, lever efter sin egen världsliga ande. Men när hon har fått av Guds ande, då kommer den här konflikten fram. Och den här nya människan är inte så oerhört stark, utan den kommer i underläge nu och då. Hon behöver alltså uppmuntras, det Paulus här gör. Säg, tänk på det. Och hämta näring och bygg upp er nya människa och korsfäst er gamla människa. Försök att hålla den tillbaka. Tryck den ner. Och ni känner ju väl hur det skildras att anden, nya människans frukter, eller andens frukter, de räknas ju upp, och köttets frukter, eller den gamla människans frukter, de räknas också upp. Jag tror jag måste kort läsa dem. Vilka ska vi ta först? Ska vi ta samma ordning som i Bibeln? Galaterbrevet 5:19 och framåt, där har vi köttets frukter. Alltså den gamla, oomvända, naturliga människans frukter. Det kunde ni ju räkna upp själva. Det är bara att titta ut i världen. Och det är bara att titta på en själv. Så hittar vi väldigt mycket som inte är så bra. Och Paulus, han säger så här. Köttets frukter är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Andens frukter då. Så den nya människan, den som är född på nytt, vad bär den för frukt? Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådan är lagen inte emot. Det var ju det som lagen ville när den sa att vi skulle vara 100% goda och kärleksfulla mot Gud och våra medmänniskor. Ja, ska jag komma till någon form av avrundning här om jag kan. För att se vad jag mer skriver här. Det ska väl gå. Så talar alltså Bibeln om att människan har alltså ingen naturlig andlighet i den här goda meningen att hon är av naturen god och i gemenskap med Gud. Hon kan på det horisontella planet ju göra mer eller mindre gott eller ont, men att ha den här fullkomligheten, den sanna gemenskapen ihop med Gud, det har den förlorat och den måste återskapas eller återvinnas. Och andens stora uppgift är att föra oss tillbaka till det eviga livet. Man säger inte att man får evigt liv någon gång i framtiden, utan enligt Bibeln, när anden har fört, den anden kallas ju också hjälparen, när anden eller hjälparen har fört en människa till Kristus, då har hon evigt liv. Och då heter det inför döden och kommer inte under någon dom, utan har övergått redan från döden, alltså skilsmässa från Gud, till livet, full gemenskap med Gud igen. Människan i sitt naturliga tillstånd kan kallas för den gamla människan eller gamle Adam eller kött. Och köttet har sådana egenskaper som man nyss läste upp, att det hittar på allt möjligt fuffens och tokigheter och är blind för den eviga sanningen, vill gå sina egna vägar. Vi gick alla vilse så som får. Vi ville alla vandra vår egen väg, men Herren kastade alla våra missgärningar på honom, alltså på Messias, och han fick göra bot för alla våra misstag. Genom hans offer, genom hans sår, blev vi botade. Straffet lades på honom för att vi skulle få frid, och så vidare. Paulus skriver till församlingen i Efesos, 4:e kapitlet i Efesebrevet, från 22:a versen. Ni har lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Men den här lärjungen som då Paulus skriver till, lärjungar eller kristna i Efesus, de är ju ingalunda syndfria. Och Paulus, som väl på många sätt då var, som ni vet, en oerhört stor andlig, rik människa, han säger själv: vad jag vill, det gör jag inte. Men vad jag inte vill, det gör jag. Jag ska inte den här gången polemisera mot Bibelkommissionen som översätter här, eller översätter inte, de har lagt till lite ord som inte står i grundtexten. Paulus, de tror att det handlar om den vanliga människan, alltså det som man är av naturen. Medan Paulus talar om sig själv, han är ju en troende människa, och de troende människorna han skriver till, jag måste läsa det tror jag som avslutning. Han säger så här i Romarbrevet 7:18 framåt: ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, nu kan ni ju det här, mitt kött är alltså i hans naturliga väsen, bor inte något gott. Viljan finns hos mig. Så han har blivit troende, han vill nu vad Gud vill. Den som blir troende vill älska Gud av tacksamhet över den räddning, frälsning han har fått. Till min viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Kan man säga, ja, men nu är han väl i alla fall väl blygsam, för han gjorde ju i alla fall massa gott. Men han menar alltså att vara den här hundraprocentigt goda människan, det är han inte. Han har också sitt kött här. Han säger, ja, det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Om det är bara en gammal människa som beskrivs så här, så vill man ju det onda, mer eller mindre. Men här talas om att det finns en ny människa som vill det Gud vill och inte vad synden vill. Det här stället har man funderat över. Jag tog inte med mig NT81. Kan ni kanske kolla när ni kommer hem om ni har det. Kan ni se hur man har, eller vi kan ta upp det i samtalet sen, hur man har översatt det här stället. Jag kan säga att det är en viss anknytning till den rådande judendomen, som menar att den gamla människan har två böjelser i sig, en god och en ond. Och nu gäller att satsa på den goda böjelsen, det vill säga det här som vi varit inne på, att då försöka utveckla. Hon behöver alltså inte födas på nytt. Det var inte undigt att Nikodemus tyckte det var konstigt, för han hade ju fått lära sig också det här att det behöver man inte. Ja, sammanfattningen blir alltså detta, att Bibeln, när den talar om den sanna anden, så blir det Guds ande, och blir född och ledd av Guds goda ande, och först och främst hjälpt och ledd då till Messias, som är då människans liv eller människans hopp. Och sann andlighet, det är alltså att leva av, eller till och med står det äta, andens föda som är Guds ord. Vi vet att det gjordes så konkret en gång för en profet i Gamla testamentet, att han fick käka en bokrulle. För där hade profeten då skrivit Guds ord, för att markera att Guds ord ska ätas. Och gamla fromma böcker hette ju ofta manna för Guds barn, eller livets bröd, eller någonting sådant. Ja, med de orden så ska jag lämna ordet fritt för samtal. Thank you.